Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Först ett meddelande från vår samarbetspartner. Nedsläpp med guld i sikte. Unna dig själv och din personal precis samma sak och bli kund hos Vågen Försäkringsbyrå. Vågen finns på Östergatan 22 i Ängelholm. Titta gärna förbi så berättar vi mer. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av de som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Premiärvecka, är ni redo och sugna? Klart ni är vi det? Klart vi är! Daniel Roth, Linus Alin och jag, Mattias Hjelm. Hej på er allihopa!
Tjena!
Tjabba!
Där kom den igen, direkt på åt bara. Men hörni, det är premiär nu. Det vattnas i munnen på många här. Eller?
Vi kommer väl dit.
Mm. Jo, det blir kul det här. Linköping hemma för Rögle, alltså på lördag klockan 18. Kan ju inte bli fullsatt av rådande omständigheter, men ett antal av er kommer att vara där och vi kommer att vara där med representanter såklart. Och vi ska ju prata massor om det här. Vad är det senaste? Hur ser det ut i laget? Vem står? Vad gäller? Är det någon skadad? Hur är det med Sjögren? Hur är det med Edström? Får vi någon intervju? Får vi något?
Korrespondent Alain, ge oss det senaste.
Ja, jag har ju varit ute på träningen. Rögle tränar idag tisdag och sen frivillig isträning onsdag. Jag hade lite teambuilding också efter tisdagens träning. Så passa på att sticka ut huvudet i Catena Arena och kolla läget. Och fick en hel del intressant information med mig tillbaka hit faktiskt.
Det måste du ju skjuta ut här nu så att folk får veta den här spänningen.
Jamen. Det är nämligen så att antal namn på Rögles frånvarolista nu är... noll.
Noll?
Noll. Ingen.
Noll. Sjögren och Jentström är alltså inte där längre?
Nej, de är på isen istället. Ja, men det är så. Rögle har ju haft varit rätt så förskonade senaste tiden från skador och sjukdomar och kunnat då träna ihop ett, och spela ihop ett premiärlag också senaste träningsmatcherna. Adam Edström och Sjögren har ju länge varit på is och känt lite grann, kört på egen hand och kört skridskoträning med Corey Murphy och Janne Larsson och så vidare, men den här veckan har de två börjat träna fullt ut med laget och vara med på alla kampövningar och alla spelmoment och så. Även på skridskoåkningen i slutet av träningen. Vilket ju innebär att de tar jättestora steg båda två mot att vara tillbaka och uttagningsbara till match.
Redan mot Linköping i premiären?
Jag intervjuade Adam Edström. Mattias Sjögren var inte tillgänglig för media efter den här träningen. Därmed är väl Sjögren då fortsatt formellt sett uppsatt på en skadelista. Det brukar vara så. De spelarna som är på Rögles interna skadelista får inte, eller pratar inte utåt om detta. Men Edström intervjuade jag. Han såg själv inga hinder för att spela på lördag utan hävdade att det är, han var 100% och att det var upp till tränarna att välja. Sen pratade jag lite med Kristoffer Alvengrip, också Rögles fysioterapeut, och han vill avvakta lite mot senare veckan, torsdagens och fredagens pass, innan han liksom utvecklar mer i sina analyser om de kan vara redo för spel redan på lördag mot Linköping. Men de tränar, de bildar en kedja med Melker Eriksson i en av övningarna, alltså Sjögren center, Edström och Melker Eriksson forwards. Så det var inte tal om att de avstod spel eller något sånt på träningen, vilket innebär att de är verkligen på väg.
Vad säger du om det, Daniel?
Intressant såklart. Jag tror fortfarande inte att de är aktuella för spel i premiären. Framförallt tror jag inte Sjögren... anledningen till att de inte släpper honom till oss idag är väl också att om man precis släppt på dem så vill de väl avvakta och se så han inte kommer imorgon och har fått någon liten reaktion eller bakslag. Nu är det maxbelastning och det kan väl slå tillbaka om det. Men de verkar ju ha skyndat långsamt och verkar ju ha följt någon slags plan. Edström skulle man väl kunna ha med som någon slags gubbi låda, extra forward eller så. Men Sjögren som ska liksom leda en kedja. Det har ju svårt att tänka mig att de river upp ett premiärlag nu och trycker in. Eller vad tror ni?
Nej, men jag tror väl att så här, om Rögle åker på en förkylning på någon i forwardsbesättningen här nu sista dagarna innan premiären, så tror jag absolut att de väljer att putta in Adam Edström i laget före Mattias Sjögren av de anledningarna du nämner, Daniel. Och det säger ju ändå någonting såklart att Adam Edström är tillgänglig för intervjuer och Sjögren är det inte. Det är också en signal om att Edström är längre fram i sin process än vad Sjögren är.
Det skiljer ju 10 år i åldra också, men Edström är ung och rask. Sjögren är ju i slutet av sin liksom långa karriär. Det är klart att det finns väl skäl att skynda liksom långsamt med honom. Man spelar ju nu på lördag, sen är det en vecka till nästa match. Jag tror absolut inte att han är aktuell för någon premiär.
Men konkurrensen spetsas ytterligare här vad det lider redan från nu då. Och det, om det nu inte påverkar laget i stort eller alls till just lördagen, så lär det göra det inom kort. Vad säger ni om uppställningen? Vi har ju ingen laguppställning nu inför lördagsmatch, men ändå som det ser ut i målvakter, backpar och kedjor.
Jag menar på konkurrensen, det som jag liksom får upp i huvudet, det är ju att det kommer vara högintressanta träningar de kommande 2 veckorna att vara ute och kika på. För jag menar, Adam Edström är väl mer en spelare som kan gå in och vikariera eller dyka upp lite var som han behövs. Men när Sjögren är tillbaka, då får de tillbaka sin center som de har väntat på. Där Tambellini har vikarierat, vilket innebär att Sjögren går in där och sen ska Tambellini ut på en kant igen. Och vem ska då bort? Jag vet hur jag igen pratar om det i någon podd för några veckor sedan. Vem ska bort från toppkedjorna då? Just nu står man i ett läge där de... Nils Höglander har gått så pass bra på försäsongen att han ska ju spela i en offensive line såklart. Och då är det ju Lavois som säkerligen får flytta på sig. En top prospect som vi säger. Som man har lånat in för att han ska få visa upp sig på den här scenen. Och det är ju det som gör det hela så intressant, att ekvationen blir väldigt intressant att se hur Rögle löser i så fall.
Ja, verkligen. Och en ingrediens i det sammanhanget är ju att det är mycket politik också med laguttag. Jag menar, han Lavois är, som vi sa här, utlånad av en NHL-klubb. Det kommer vissa... Det ser inte så snyggt ut och liksom inte ha med honom i en premiär. Men rent kvalitetsmässigt är alla tillgängliga, så är ju inte han med på 4 kedjor som sett till vad jag har sett på försäsongen i alla fall. Och samma med andra nyförvärv som liksom har haft svårt att kanske hitta sin plats. Så frågan är liksom, ställer man det bästa laget på benen, eller liksom blir när man börjar plocka med namn, det är inte säkert att det är den sämsta spelaren som blir över så här års.
Men om man tar, Lavois är kanske ett undantag här, just med hans NHL-tillhörighet, men någonstans har ju också Cam Abbott genom åren visat väl att han inte är rädd för att peta stjärnor. Ta bara värvning av Christian Thomas, som ju inte blev så långvarig. Han fick ju en viss tid på sig, men sen var det tack och hej. Så det är klart att Cam Abbott, tror jag, det gäller att prestera för honom. Man kan inte bara leva på namn där.
Nej, definitivt inte. Det är en bra poäng. Jättebra poäng. Hela hans liksom trovärdighet och så vilar ju på raka rör och att inte titta på pressbetyg och erfarenhetslistor och sånt. Så att, men samtidigt är det ju en vågskull. Det är väl ett år sedan de hade en sån som Dominik Bock här som inte var någon större stjärna i början. Det är ju jättetungt liksom. Vi stod väl här och pratade om liksom vågskålen. Ska han skickas till vargarna eller ska man liksom bygga en människa? Det är klart att Labois är inte färdig. Han är ju en kille som de måste bygga och jobba med. Så det är ju en balansgång när konkurrensen är så tuff som den är.
Och Bock är ett bra exempel på att ge tålamod eller ha tålamod med någon och sen att det då lyckas.
En möjlig lösning som dyker upp i mitt huvud nu, låt säga att Rögle får träff på kedjan med Tambellini, Everberg, Palola. Nu har man spelat in Tambellini där i mitten i några träningsmatcher. Han fortsätter att träna på den positionen i den kedjan. Låt säga att Sjögren är tillbaka till omgång 2. Kan det vara ett alternativ att stoppa in Sjögren där Brady Ferguson spelar och låta Tambellini helt enkelt fortsätta som center ett tag till?
Då får man peta Brady Ferguson då alltså.
Exakt.
Ja, varför inte? De,
ja, man tänker om vi är inne och nämner liksom de som har mycket att bevisa efter sina första säsonger, så är ju Brady Ferguson i den kategorin.
Absolut.
Om man nu ska gå på konkurrenssituation och liksom, hur gör man för att behålla samma typ av dynamik i laget som de har just nu, så kan det ju vara ett alternativ att man gör bara ett rakt centerbyte där. Nu, sen fattar jag också att de vill ha ut Tambellini på en kant av småningom, men de har ändå gjort ett försök länge här nu att hitta kemi med Tambellini, Palola, Everberg. En kedja som jag tycker ser alltså allt bättre ut för varje match som har gått. Så jag bara tänker, hur gör man för att få in Sjögren i laget utan att behöva röra särskilt mycket i de andra lagdelarna? Ja, det är kanske är ett alternativ.
De har ju rätt mycket att ta hänsyn till, rätt många parametrar att väga in. Men det är klart att på kort sikt så kanske det är så att Tambellini är snäppet före Ferguson. Men jag är helt säker på att på längre sikt att man vill, som du sa, ha ut Tambellini på en kant. Han öste in poäng i Modo i fjol och helt övertygad om att han kommer bäst till sin rätt där. Och Ferguson är väl i större utsträckning här för att vara ett center. Så att vill man på något vis titta 20 matcher fram och bara bygga folk, så är det ju mer långsiktigt att trycka ut Tambellini och behålla Ferguson, tror jag.
Men det är nog ganska uppenbart att det är avsikten, för från upptaktsträffen så sa ju Cam Abbott också någonting om det, att han trodde att Tambellini kommer att bli seriens bästa nyförvärv, va? Mm. Om jag inte har läst snett och vint och minns fel. Och då tänker jag att ska Tambellini kunna bli det, då bör det väl vara så att Abbott ser honom på kanten i första hand.
Mm. Ja, men så är det. Alltså jag pratar inte på lång sikt, jag bara pratar så här på kort sikt också, för att jag tänker också att Sjögren har varit borta hela försäsongen för att han ska komma in i det i sin takt. Kan inte han ska gå in och ha super mycket istid första 2-3 omgångarna, då kan vara bättre att spela honom in i en tredje line i så fall med Lavois och Höglander till att börja med. Om man nu får träff på Tambellinis kedja i premiären. Men på lång sikt är det väl klart att de vill ha ut Tambellini, och det är då de här rokaderna kommer att hända neråt i hierarkin.
Hur det än blir så kommer det att vara något obekvämt beslut ganska tidigt för Cam Abbott om skadelistan bara minskar ner till ingenting och inga sjukdomar.
Ja, och den sannolikheten är ju låg att det kommer att få bli så här som Rögle har läget nu. Dels för att man alltid åker på skador och skavankor, men dels det vi har diskuterat med sjukdomarna såklart, att så fort en spelare känner sig förkyld så är man hemma ett visst antal dagar för att testas och så vidare. Men så det finns en god möjlighet att såna här grejer kan lösas lite av sig självt, men i nuvarande läge är det ju hyperintressant denna och kanske nästa vecka och se hur förflyttningarna kommer att ske.
Sen en tanke som föddes i stunden här nu, att kanske om man också öppnat för en liksom ett litet omtänk längs vägen. Om man tänker på laget så vill man ju packa de två första kedjorna med så mycket offensiv spets som möjligt. Och de vill ju inte vara så beroende av kanske en kedja som har varit innan. Och det är ju helt rimligt att Tambellini, Everberg och Palola ska ju alla vara med i någon av de två kedjorna.
Eller blir det tre kanske?
Va?
Eller blir det tre kanske?
Ja, kanske. Men jag har ju svårt att se Mattias Sjögren utan en enda träningsmatch vid, i sin ålder och med det liksom poängsnitt han har bakom sig, att han går in och liksom chefar en sån offensiv producerande lina med två av de allra bästa ytterförvars, inte just nu, och kan jag inte riktigt se hända, så kanske är det liksom en tanke att han har sett Tambellini där, alltså, tänk om de hittar en jävusk kemi de tre tillsammans. Det kan ju vara ett sätt att få plats med folk längst upp i byggnaden.
Ja, tystnaden råder här efter den klockrena analysen. Mm. Nej då. Vi ska bara droppa neråt på planen och titta på målvaktssidan. Kristoffer Ifalk har stått två matcher i rad nu på slutet. Vad tyder det på? Tyder det på någonting? Alltså, hur ska jag tolka det ljudet?
Ja, men behöver du ställa den frågan?
Ja, men det kanske är någon som inte
vet. Jag tror Johan Gustafsson står in på lådan.
Ja.
Nej, det tror vi inte, va?
Nej. Okej, Kristoffer Ifalk står.
Ja, men vi snackade ju inför om att det inte, även om Johan Gustafsson har stått mot Oskarshamn, så har inte det betytt någonting. Nu valde man Ifalk och det är väl ytterligare ett tecken på att han är mannen som får flaggan när de ger sig iväg.
Okej, behöver vi inte prata mer om det. Där har vi klara papper.
Ja, men det enda är väl att man kan säga att de gick in i detta med lite liksom frågetecken på målvaktssidan ändå. Folk tittade, okej, ni tappade Will och ni värvade Johan Gustafsson, redan de här två ute. Så långt kan man väl ändå säga att Ifalk har gjort allt vad de har bett om på försäsongen. Liksom lanserat sig som nummer ett, och han har gjort bra matcher och gett ett solitt intryck hela vägen. Eller,
jo, men känslan. Precis. Förra veckan snackade vi om att Gustafsson hade närmat sig, och han, eftersom han är ju precis samma läge han var då, och Ifalk känner väl säkert att han är liksom inte har någon säkerhet i den här första platsen, men målvakt i den kalibern bredvid sig. Men det är väl klart att med tanke på vad Ifalk gjorde för säsongen och den långsiktiga plan Rögle har för honom, och de här två raka matcherna inför en premiär, så finns det ingenting som talar för att man nu byter målvakt.
Någonstans så skickar man väl lite grann den här klubban till Ifalk redan på första, eller redan i tidigt våras när man valde Gustav. Man hade också kunnat ta ett bautanamn som man tjänar tre gånger så mycket som Ifalk. Då hade det ju stått här förmodligen med ett helt annat resonemang med Johan Gustafsson, med den historiken han har. Alltså inget ont om honom, men någonstans så räcker man ju över flaggan till Ifalk liksom, och säga att man tror stenhårt på honom.
Förra veckan så gick vi igenom lagdel för lagdel väldigt djupt och noggrant. Det ska vi inte göra. Vi ska inte göra det här igen. Det är ingen skiva som är satt på repeat här. Men ändå lite grann. Har det hänt någonting i övrigt i laget? Eller ser backpar och kedjor likadana ut som förra veckan?
Hjälp oss med backparen, Linus.
Ja, jag kan bara precis nämna med kedjorna, för där behöver vi väl egentligen inte stanna till så där hemskt mycket. Ni hörde ju redan att Sjögren, Adam Edström och Melker Eriksson bildade en kedja. Och sen var det ju så att Sa kom inte till spel i förra matchen, och nu tränar han återigen med Ryfors och Bristet under tisdagen, och det innebär att det jag rabblade upp förra veckan är identiskt nu på tisdagens träning vad gäller kedjorna.
Det är väl extra förvarsplatsen som det är strid om kanske? Ja. Annars är väl kedjorna rätt så satta.
Ja, att man nu väljer att man fortfarande spelar tränar med dem säger ju allt i sammanhanget. Men backparen finns det ju lite att snacka om. Man kan väl säga hur det ser ut på träningen. Då spelar Ekestol Jonsson med Jelina, Niklas Hansson med Samuel Jonsson, Craig Shearer med Erlen Lesund och Samuel Johannesson med Jakob Bondesson.
Det låter väl ungefär som det var för en vecka sedan, va? När vi pratade här i poddstudion.
Ja, det är som det var för en vecka sedan. Men skillnaden då var att Rögle ställde inte riktigt upp så i genrepet mot Oskarshamn. Utan då spelade Johannesson med Jelina. Och sen var Ekestol Jonsson sjundeback. Men nu är man alltså tillbaka till det man hade på träningarna förra veckan. Tillbaka i de backparen igen. Vilket talar för att det här genrepet var väl någon slags sista test eller sista rotation på backsidan. Och nu har man landat i och behålla de konstellationer man hade inför Oskarshamnsmatchen. Hoppas ni hängde med där, men ungefär så.
Jag hängde med i alla fall.
Ja, bra.
Jo, men vi kan väl slå fast att vi pratade om det förra veckan att backsidan är lite svåranalyserad och det fick vi ytterligare bevis på när man rörde till det när line-upen kom till genrepet då. Så att vi går ju mot en premiär med frågetecken här. Det enda som känns ganska givet är väl att Bondesson känns för tillfället ganska cementerad som den åttonde backen som är. Jag tror inte han är med i någon startuppställning. Sen använder de sig ofta av sju backar. Den sjunde backen får en del istid. Så att det är rimligt att anta att övriga sju kommer att spela premiären förutsatt att alla är friska.
Ja, jag säger att Erik Jelena kommer att spela.
Bra igen.
Ja, jag tror
starkt ut, Håkan!
Ja, och kedjorna som du var inne på, Linus, där verkar det inte vara så mycket rotation. Och det betyder ju att vi har en fjärde kedja som förra året, eller vi. Det är en fjärde kedja med Anton Bengtsson, eller Bengan som de kallar honom i laget, Taylor Mattsson och Erik Andersson. Och Erik Andersson pratade du med idag, Linus.
Ja, precis. Vilken övergång.
Snyggt igen. Men jag snackade lite med Erik Andersson och börjar med att ställa frågan hur känslan är inför premiären så här. Premiärveckan, och då sa Erik Andersson så här.
Det känns bra, tycker jag. Det är kul att det drar igång och att det närmar sig. Det är väl alltid lite ovisst och ja, men spännande på något sätt att dra igång en ny säsong med ett nytt lag och se vart vi står jämfört med. Det är en sak att spela träningsmatcher, men när det drar igång på riktigt så blir det något annat. Så det känns bara roligt och bra, tycker jag.
Vad tror du publiken och de som följer kommer att se för skillnader i ert spel jämfört med förra säsongen? Vad vill ni förändra och uppdatera?
Kanske lite mer lite rörligare anfallsspel och våga hålla i pucken lite mer och inte förra året var det ganska mycket upp till back in framför mål, kanske lite mer lite mer frihet i anfallsspelet, och sen kommer ju allt ner till det hårda jobbet också, att det kommer ju inte ändras som från förra året, utan allting börjar ju med det hårda jobbet, och sen tror jag vi kommer in i det mer och mer, och det kommer komma till oss lite mer rörlighet i anfallsspelet och våga spela pucken lite mer.
Hur är känslan för egen del så här långt och inför premiären?
Jo, men det känns bra, tycker jag. Tycker det har blivit bättre och bättre efterhand där. Och, nu har vi fått spela ihop med Bengan och Taylor. Jag tycker vi hittar varandra bättre och bättre. Och det ska bli kul att se vart det kan ta vägen nu om vi får starta på lördag ihop. Och tycker vi hade något riktigt bra på gång förra året. Och det ska bli kul att få fortsätta.
Erik Andersson, en riktig gnuggare, men kanske inte den som ligger högst i poängligan från år till år.
Övergången. Det är fem stjärnor idag, hjälmen.
Ja, två av två.
Två av två. Det är inte alla som kan ståta med det.
Nej.
Och då går vi raskt över på poängligan. Hur ser den ut?
Ja, men föga oväntat är Leon Brisse som toppar Rögläs interna då under försäsongen och gjort 10 poäng. Lite mer oväntat det är ju att det är Nils Höglander som är tvåa i den på 9 poäng. Och sen då Erik Jelina 6 poäng. Och Erik Stol Jonsson också 6 poäng. Och sen Daniel Saar 5.
Kan vi stanna till där ett ögonblick, och så vill jag fråga er här. För när man tittar bakom de här siffrorna så står det ju mål och assister. Och Erik Stol Jonsson med Lukas i förnamn 0 plus 6. 6 assister alltså. Vad säger det om hans spel?
Vad säger det om hans spel?
Han är bra på att passa.
Han är bättre på att passa än att skjuta.
Jag tänkte om det kanske är någon ingrediens i hans sätt att spela som gör att han kommer mer till de lägena att passa än att skjuta. Powerplay kanske, eller inte powerplay, eller mer av en spelande back än en skjutande back eller någonting.
Men det är ju en teknisk, en puckskicklig back som inte har nischat sig som någon extrem egoist direkt. Han passar in ganska väl. Sen har han varit lite in och ut i powerplay, men det känns ju som en, verkligen som en spelare som gör andra bättre.
Se, det fanns ju någonting att säga där mer än att han kan passa.
Ja, jag har en liten spaning på, inte på Ekstol Jonsson, men på Jelina och hans poängskörd som jag väl kan liksom trycka in här istället. Och det är varit rätt intressant att se det, den powerplay-uppställningen där han är. För normalt brukar ju Jelina stå som point uppe på blålinjen, styra PP och vara med och gå på direktskott från den positionen. Men nu har man ju gjort så att Tambellini och Jelina har bytt position väldigt mycket, så helt plötsligt har Tambellini hamnat som point och man har skickat ut Jelina på en kant istället där han då är redo att skjuta. Och den rokaden har ju öppnat lite nya möjligheter för han och hans skott, tycker jag. Han får lite enklare att hitta igenom, för det krävs en sidlivsförflyttning från både målvakt och den försvarande backen som går upp och stöter mot den Tambellini i det fallet som står på pointen. Och det har gett Jelena mer att yta. Och därför, han har gjort de här tre målen, i alla fall två av dem har kommit från den positionen ju. Kommer inte riktigt ihåg var det tredje kom ifrån, men han har fått tidig utdelning där.
Men det finns ju också en aspekt till i den rotationen, och det är ju att Tambellini i sig också är en spelare med ett vast och bra skott, så att han kan ju gå på skott från som point också, så det är ju, det får ju en win-win i den rokaden, misstänker jag att tanken är där.
Ja, och jag intervjuade Jelena i det ämnet förra veckan, och då sa han ju också att det liksom, syftet är helt enkelt att det ska förvirra motståndare. Han tyckte att det hade gjort det också, för att man tappar lite koll på på räkningen lite i sitt försvarsspel, för att man vet ju vikten av att inte Jelena ska få ett skottläge. Men när han försvinner ner där ibland så, och den ytan öppnas upp, så måste man gå med en gubbe på honom, och det gör ju också att ytor öppnas upp närmare mål för medspelarna. Så ja, en liten spaning på Jelenas poängskörd och det ämnet. Jag tror att det kan generera en hel del för Rögle här framöver.
Intressant. Bara lägga till att själva överraskningsmomentet kanske inte hänger med in i serien. De är ju otroligt duktiga på att spela boxplay. Så jag gissar att de kommer att bli lästa och få steppa upp ett hack till. Men det är klart att ska man lägga där man belastar och öppnar sig någon annanstans, så det är klart att ju fler hot de kan ha desto bättre. Men jag tycker att när man tittar på de här fem namnen i topp på poängligan, så Jelena har väl sett ut som en sån som har kommit in någon centimeter högre eller längre jämfört med den som lämnade. Det märks att det är några stora namn som har lämnat, och som du sa, han fick ett A på tröjan. Jag tycker lite grann samma med Högland, och det har hänt någonting. Det ser lite mer vuxet ut, lite mer ansvarsfullt. Intressant.
Poängligan var det. Jag tänkte ta 3 av 3 här nu och göra ytterligare en snygg övergång. Hur väl står sig de här poängspelarna i ligan i stort då?
Kolla. Like a glove.
Är Rögle en guldkandidat?
Nej, det tycker jag inte.
En nivå till, precis som egentligen inför förra säsongen, så känns som att det finns ett par lag som just nu ser starkare ut än vad Rögle är på
pappret. Det där får ni ju faktiskt motivera mer än så. Varför skulle inte Rögle vara en guldkandidat?
Kandidat och favorit. Det är väl lite skillnad för mig där. Det är väl klart, om man ser på det Rögle presterar förra säsongen att man är en kandidat, men en favorit, ja, då hade man nog fått ha en liksom tydligare ersättare till både Ted Boutin och Cody Curran, tycker jag. Nu finns det lag på pappret med mer erfarenhet och liksom lite vassare trupper, i alla fall om man tittar på kombination backar forwards i mitt tycke.
Vilka lag rankar ni lite för?
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
För totalt sett då?
Ja, men Luleå var ju liksom i särklass förra säsongen och de ser inte direkt svagare ut nu.
Åh, jag tog inte en sekund på Luleå år alltså.
Okej.
Okay. Nej, de har för dåliga målvakter.
Fjällmans skallar?
Ja, nej, Luleå blir inte att räkna med.
Det blir ingenting.
De kan vi räkna bort.
De sitter till slutspel.
Ja, det gör de. Men nej, det är inte topp tre lag för mig. Nej, nej.
Jo, helt givet.
Nej då, nej då.
Helt nej givet då. Topp tre lag.
Underbart med en sån här sågning av dig.
Alla bara ska hylla Luleå jämt i hela media Sverige. Tråkiga Luleå. Nej, någon måste bäsa här.
Att de är tråkiga är vi helt överens om. Men att de är bra är svåra att snacka
bort. Jag tror det kommer en sån här, vad heter det? Det slår tillbaka. Jag tror inte på Luleå år.
Nej. Men det är svårt också. Det man bedömer nu, det är ju någonstans nyförvärv och förluster, vad har man tappat, vad har man förstärkt, men nu ska de ju ut och resa i ett halvår, och det som glider in framåt våren är ju något helt annat än det vi har nu. Men jag säger som Linus, det man, när man lägger ihop alla plus och minus, så tycker jag att där finns lag som ser lite mer kompletta och färdiga ut.
Jag tänker Färjestad, HV, Frölunda, Rögle före Luleå. Femma Luleå alltså, de andra fyra rankar jag högre. Mm. Totalt sett alltså.
Mm.
Men, totalt kompakt tystnad här. Men det är okej, jag tar det där. Någon måste ju sticka ut hakan här.
Ja, men det är... Ja. Sticka ut hakan... Alltså det är ju... De lagen i toppen, det säger jag inte emot. Jag tycker också att HV har sett starka ut hittills. Har en väldigt bra trupp, tycker jag. Jag tycker också Färjestad... Jag har inte sett dem någonting på första säsongen. Men truppmässigt ser de väldigt starka ut också. Så de två lagen kan bli en utmanare till Luleå om att vinna grundserien, tror jag. Och Rögle också ska nämnas. Att få de träff på allting och beroende på vad som händer med truppen här sista kommande månaderna, så kan de absolut också vara där uppe. Det som talar för det är ju deras kanske då målvakter, om Rifalk tar det här steget. Och Jan Gustafsson är en tävlar med honom där, och forwardsuppsättningen som i min bok är kanske SHLs allra bästa.
I stort skulle jag vilja säga det också, att det är en SHL, ett SHL den här säsongen som är väldigt bra liga. När jag går igenom och tittar på lagen så tänker jag bara så här att det här laget har gjort en uppgradering. Så ska man då jämföra med nästa lag som också har gjort en uppgradering. Och till slut har man gått igenom alla lag och inser att ja, i stort sett alla har gjort uppgraderingar. Så frågan om det är status quo, bara det att alla är lite bättre, eller om det faktiskt är några lag som kommer att rycka loss. Ja, det tror jag väl. Men jag tror att det också kommer att vara en ännu bättre liga den här säsongen än i fjol.
Och det är ju märkligt med tanke på förutsättningarna.
Jag säger ju inte att det blir så, men jag tror det.
Ja, men jag håller med dig där, Hjelm. Och jag tror att det enda jag vilar mitt sådant argument på är att jag tycker att flera lag har gjort har liksom tagit steg åt det seriösa hållet. Jag tyckte ju att en klubb som Brynäs var ett av de största skämten för säsongen. Det var ett av de lagen som var lättast att vinna mot. Dåligt organiserade och virrigt. Peter Andersson har kommit in från Malmö. Han kommer garanterat att strama upp det. Det kommer att bli skitsvårt att vinna mot Luleå. Eller vinna mot Brynäs. Samma sak med Leksand. Det var High Chaparral och Country Club emellan. Och tycker jag, nu har Björn Hellqvist kommit in. De kommer att vara sjukt vältränade. Det kommer att bli skitsvårt att vinna mot Leksand redan den här säsongen. Så jag tycker när man skannar liksom truppen, det är fler lag som det kommer att bli svårare att möta.
Även Oskarshamn känns klasser bättre den här säsongen än förra säsongen, när man var nykomling och bara skulle räkna med att ha en slag på sig i princip. Mm. Ja,
jag är lite inne på att det skulle kunna vara, alltså det skulle kunna vara någon slags liksom elefant som faller lite denna säsongen, eftersom det är ett par lag som man har haft att lita sig mot, som ja, men att Leksand och Oskarshamn skulle komma sist och näst sist för säsongen kändes ju helt givet. Men jag tror inte det kommer inte vara lika enkelt denna säsongen. Det skulle kunna vara så att ja, det hamnar ett lag som man kanske inte har trott som får det tufft alltså.
Och Växjö hade ju en tung säsong i fjol också, har gjort ett par riktigt starka värvningar, bör ju lyfta sig, men det är också ett lag som jag tror faktiskt blir fågel eller fisk, eller mittemellan, men en hel så kallad helgardering på mitt språk. Men nej, där är faktiskt det, Växjö är fortsatt tveksamt för mig trots värvningar. Jag är inte säker på att det kommer att flyga i år heller.
Det finns väl lite frågetecken på i detta avsnitt på flera lag. Djurgården har väl också frågetecken på
helt
sina
sant.
Håll.
Helt sant.
Så ja, men jag tror väl lite som ni säger, Daniel, du säger att det är någon elefant som kommer att falla, och falla kanske väldigt långt ner i tabellen. Det tror jag också, att det kan mycket väl bli så.
Det är väl att slå in öppna dörrar för våra lyssnare som väl har grönvita sympatier, men jag tror att Malmö ligger i riskzonen för att vara ett av de lagen. Tufft ekonomiskt och det känns inte som du sprudlar om någonting där.
Enig där också. Och nu drar jag in nästa smashboll här alltså, som jag vill underbygga min argumentation här med, att Rögle kommer att vara topplag och kandidera om guldet. De nya reglerna, det kommer att tala för Rögle. Det kommer att bli massor med utvisningar. Rögle kommer att ha fantastiskt bra powerplay, kommer att göra massor med mål i powerplay och kommer att ta många extra poäng tack vare det. Känn på den ni.
Då vill ju till att man stramar upp sin egen disciplin också. Eller?
Ja, men, om man har ett bra boxplay också då.
Ja, men, absolut. Det jag vill komma till är att jag trodde att de här nya reglerna, kort kan vi väl bara beröra vad det handlar om, att domarna nu ska bli mycket tuffare på att ta de här spelförstörande momenten, slashing, gärna spelare inte går mot puck alls utan bara går mot klubba till exempel, renderar alltid utvisningar nu för tiden, har gjort under första säsongen, och det har ju gjort då att de här tvåorna har haglat under i princip alla träningsmatcher. Jag trodde att Rögle på första säsongen skulle dra. Nu har de haft mycket utdelning i powerplay med att de skulle få liksom betydligt fler numerära överlägen än sina motståndare. Men känslan är att Rögle också har slarvat ganska mycket med disciplinen och dragit på sig jättemånga onödiga utvisningar själva. Så kan Rögle använda sin fart istället, som man har liksom underbyggt i laget och vill spela med. Då kan de ju få en superfördel jämfört med många andra stationärare lag. Men som sagt, det gäller ju också att hålla huvudet kallt och inte ta de här utvisningarna i egen zon som de har gjort.
Som Hjelm viftar med fingret.
Ja, och här finns ju en nyckelfaktor faktiskt. Och nu kommer jag, efter att ha varit så positivt lagd för Rögle här, så kommer den där jag är lite tveksam. Just med utvisningar, hålla huvudet kallt säger du. Jag undrar hur Cam Abbott kommer att kunna hantera alla utvisningar som han inte tycker är någonting, och hur mycket det kommer att påverka laget. Där tror jag finns en stor nyckel faktiskt.
Ja, jag tycker att de tog steg för säsongen där, både med hans topplock, Mr. Abbotts topplock som han fick betydligt bättre kontroll på. Så tycker jag väl, för det första tror jag att de här reglerna, det är nog som hårdast nu i början, så kommer man att hitta någon slags medelväg, man ska stämma i bäcken på försången. Men tiden, det borde ju passa Rögle, dels för att de har skickliga spelare i powerplay, men också för att de är ett, liksom ett erkänt, vältränat lag. Det är många, det är inte många, inte en enda spelare som liksom tar genvägar i det laget. I vissa andra lag finns det ju spelare som är väldigt skickliga på vissa grejer, men som kanske inte har fysiken. Rögle har ju många fysmonster i laget, och de har ju spelat en hockey, framförallt för säsongen, som är väldigt mycket med klubban på isen och åka otroligt mycket. Så jag tror att, jag har också noterat som du Linus att disciplinen har varit kass under försäsongen, men när det börjar spela som poäng så tror jag i alla fall att de har en modell med sin liksom verksamhet, sätt som de tränar på, sätt som de är van att genomföra sina matcher på, som kommer att passa det här, de här direktiven ganska bra.
Sen den stora nyckeln till detta har ju, alltså generellt har ju domarna själva, för det känns som att många gånger under tidigare försäsonger har det kommit sådana här direktiv som har varit stenhårt i träningsmatcherna, och sen så ju längre in i serien man har kommit, desto färre utvisningar har kommit för de förseelser som man sagt att man ska ta för. Så det ska bli intressant också att se hur hårt hålls det på detta när det väl kommer in poäng och tävlingsmatcher i bilden.
Undrar fortfarande om de har förtydligat regelboken där med att du bara utvisar dem och provar en sån här Kenta Nilsson-foppa-dragning som Leon Bristet gjorde i senaste hemmamatch mot Frölunda och blev utvisad för goaltending interference.
Ja, den var inte helt korrekt, kan man väl säga, den utvisningen.
Men är det förtydligat i regelboken att nu, att det tillhör de nya direktiven, att det får du inte göra?
Du får inte göra Kenta Nilsson,
nej. Nej. Det är en av de sjukaste utvisningarna jag sett faktiskt.
Ja, mycket, mycket märklig. Men det kan vi också säga, det här med tröjorna. Att domarna håller på att gå runt till spelarna hela tiden och säger till att de ska dra ut tröjorna och byxorna. Det fick ju en Frölunda-spelare, en personlig tia för, tror jag, i träningsmatchen i Catena Arena. Som hade blivit tillsagd innan. Det är de också jättehårda med nu, för att man inte ska, ja, man får helt enkelt inte ha tröjan instoppad i byxorna.
Everberg åkte ju ut för något märkligt också. Vilken match var det? Var det Växjö eller? Ja, det var också någonting med utrustning, va?
Ja, stämmer nog. Ja.
Mm. Så det är klart, det finns en del märkliga saker som kan skapa irritation. Finns det något nytt vad gäller målvaktsregler eller spel i målgården? Det var ju en rejäl debatt om det ibland i vissa mål som hände förra säsongen. Det vet vi inte någonting om.
Det får vi se när det börjar.
Men ni vet där. Vad jag pratar om i alla fall.
Ja, men det är väl samma läge där, men man hör och det kommer att se vissa saker sen när det väl börjar, ska det bli intressant att se om det
var helt sjukt, vissa mål som var klockrena mål blev inte mål, för att Nej. Det fanns någon typ av vad det nu var i målgården eller inte målgården.
Ja, och det offside i målgården blåser de ju ofta,
men det fanns men det fanns situationer som var knepiga där.
Men för att koka ihop säcken kring detta ämnet, så är det ju liksom som du säger, Hjelm, och du säger, Daniel, att tro att det blir svårare och svårare liksom att ta de här enkla poängen. Det kommer att bli en jämnare serie den här säsongen. Och blir det så blir ju, om powerplay, boxplay, framförallt powerplay, har varit en stor nyckel tidigare, så blir det ju, och med de här reglerna applicerade in i hela den ekvationen, så blir det ju enormt viktigt den här säsongen att man dels håller sig på banan och dels liksom drar nytta av sina numerära överlägen.
Daniel har tagit fram stora pappret här som han gömmer bakom ryggen. Är det dags redan nu för din historiska hörna, eller har vi spaningar innan dess?
Det har jag inte sagt, jag vill bara vara ute i god tid. Unge Haralin har fler spaningar på sin lista.
Ja, på korta. Vi bara kan så här. En har med träningarna att göra. Två grejer. Idag körde Rögle tuff träning med mycket spelmoment, även liksom tung skridskoåkning på slutet. Bör ha varit sista dagen med sån här riktig långt ispass med mycket skridskoåkning. Ledigt onsdag och sen då torsdag, fredag, sen match. Nu vill de nog se den här trampetteffekten i träningen under resten av veckan. Så ni vet hur det ser ut i Catena då, hur de tränar och hur de beter sig. Också apropå bedömningarna, Rögle har ju infört på träningarna sista tiden ett straff för sina spelare om de gör en uppenbar utvisning, en uppenbar hakning eller en uppenbar tripping eller något liknande. Då Då är det då tränarna som tar den och sen får spelarna i frågan spelet i avblås sen åka en vända fram och tillbaka på isen. Symboliskt för att bättra på disciplinen.
Då undrar jag, var det många som fick åka?
Idag extra? Så är det inte någon, men tidigare har jag sett både den ena och den andra fått åka fram och tillbaka och skämmas lite.
Kan vi inte få höra, vem är det som åker mest?
Åker mest? Den informationen har jag tyvärr inte, men man kan ju säga så här att man drar sig nu för att göra något onödigt på träningarna också, inte bara i match. Ungefär så. Och det är ju också ett
smart drag.
Ja, men det är väl en del av att vänja spelarna att det går inte att hålla på och slasha på träningarna heller för att damma av den gamla klyschan.
Som man tränar spelar man, som Kenny Jönsson alltid sa.
Exakt.
Klyschmaskinen Daniel Roth.
Men jag citerar ju Kenny Jönsson.
Ja, men sista spaningen är väl lite det som många av Rögle-spelarna har pratat om i intervjuer. Det här, alltså att de vill komma och anfalla med större puckinnehav. Mer liksom anfalla centralt och komma in från det centrala in på insidan av motståndarna. Så slog det mig liksom hur många gånger under Abbott-eran kändes det som att man såg det hela tiden. Alltså att en spelare korsa rödlinjen, dumpa ner och sen åkte de som idioter för att vinna pucken långt ner i sarghörnorna.
Vad menar du under deras spelartid? Eller vad menar
Nej,
de
alltså under början av Abbotts tid, okay. När de kom in som tränare och sportchef, framförallt Cam då som tränare. Min känsla är att det har minskat drastiskt. Det drog säkert ner redan förra säsongen, men om vi tittar på matchen så är det inte ofta Rögle liksom kör den här chippen ner och sen bara tokåker med tre man för att vinna pucken, utan det är ganska tydligt för mig att de vill ha ett mer kontrollerat anfallsspel där de mer fokuserar på att behålla pucken inom laget och anfalla på det sättet.
De har ju kanske först nu ett lag som kan hantera det också. De har ju successivt bytt ut spelare och hela tiden bytt till sig mer och mer puckskickliga spelare. Så det är väl rimligt. De är väl kanske till och med bättre på detta än att åka som dårar.
Mm.
Spaningarna klara där.
Från min sida i alla fall.
Har jobbat.
Innan historiska hörnan. Är ni peppade nu då att säsong drar igång?
Ja,
det är vi ju.
Jo, det är man. Men det känns ändå inte riktigt som... Det måste man ändå säga. Det känns inte riktigt som vanligt.
Nej, och det hade väl varit konstigt om det hade gjort det för någon. Varken för oss som jobbar med bevaka eller för spelarna, tränarna eller framförallt för alla som... Så följer SHL och hockeyn och någon idrott att och säga att ja, men det känns som vanligt. Det ska bli lika roligt som tidigare säsonger. Det är väl klart att alla inblandade känner att det ligger en våt filt över liksom idrottstillvaron. Och det återstår ju att se hur länge den ligger kvar och hur tungt den vilar. Men just nu vilar den ju fortfarande väldigt tungt. Nu ska jag ju... Och det kan ju komma vilken dag som helst. Det kan komma, ha kommit under tiden vi spelar in här, eller onsdag eller torsdag, med något slags beslut från regeringen om publikantal och restriktioner och så. Så vi får väl se om det blir ett steg i rätt riktning eller inte. Men självklart så känns det inte som vanligt. Men det ska bli kul med... Det ska bli kul med hockey och det ska bli kul med tävlingsmatcher och det ska bli kul att liksom bevaka matcher och förmedla ut till alla er som lyssnar och läser vad vi gör att när det gäller någonting. Och det är det som är det roliga för alla inblandade.
Läste du om Olli Palola, om hans stuga i Skånes Fagerhult?
Det kunde vara du, Hjelm.
Ja, det kunde faktiskt ha varit. Det var ju så jag tänkte. Ja, det här hade ju kunnat vara mitt liv om jag hade varit lite bättre på hockey. Men hans livsstil och funderingar känner jag igen mig själv en del i.
Bastu och gitarr.
Ja, just det. Gitarr, men bastu är inte jag så mycket för. Men det där med att bara långt åka väg ut i en stuga i skogen och sitta och tycka om läget, inte så mycket mer.
Bastu och gitarr.
Ja, gitarr har jag faktiskt spelat. Till och med gått på musikskola i gitarrkurs. Så att, det är inga problem. Men
nästa vecka ska jag igen spela Sweet Home Alabama på oss.
Ja, det är en annan podd, i en annan verklighet, i en annan galax kanske jag ska göra det.
Mm.
Men jag har andra roliga historier som inte heller hör till podden. Men det tar vi också en annan gång.
Ja, för er som inte har läst reportaget med Olli Palola så finns det på hd.se. Och klicka gärna in där och
det är väldigt ögla. Många som har läst det. Och som vi konstaterade tidigare, det är roligt att få betalt för den sortens genomarbetad journalistik. Det är kul att folk liksom uppskattar det och man får kvitto på det, tycker jag.
Och vi kan lova mer den här veckan.
Det kan vi.
I den liksom kategorin läsning.
Så in och skaffa ett premiumabonnemang snarast.
det är rätt så...
aggressiv marknadsföring.
Ja. Så programledaren försöker hålla mig lite mer försiktig. Så, jag har ju en ganska försiktig framtoning.
Daniel, nu ska inte du ha försiktig framtoning.
Nej. Ska jag bjuda först på lite bonusinformation om Hiroshi Sato som jag...
Fick du många med?
Nej, jag fick faktiskt inte det.
Utbyte studenten från Japan.
Ja, vi kallar honom det. Men efter säsongen i Rögle så kan jag meddela att han åkte hem till Nippon Paper Cranes i Asia League och spelade där i 15 raka säsonger. Slutade 2018. Han peakade 2012-13 med 29 pinnar på 42 matcher.
Har han studerat klart?
Jag vet inte.
Vi har ingen superpoäng för det i japanska ligan.
Faktum är att jag tror han ja, men alltså, hans karriär så peak kom där. Rent poängmässigt tror jag annars att det kom i Rögles J20-lag i nämnda säsong 2001-2002.
Vad hette de, sa du?
Nippon Paper Cranes.
Paper Cranes?
Ja, om jag har antecknat
detta. Ja, nej,
det... Men
nej, jag bara tyckte det var ett märkligt namn.
Ja. Jo, Hiroshi Sato, Henk Hille, Shabba Prokic och Siga Pavlin tillhörde ju då en lite unik skara. De har så en nationalitet som det bara funnits en av i Rögle genom tiderna. Och idag kommer de fyra sista.
Kör.
Om jag säger Ungern, vad säger ni då? Det är en riktig slamkrypare. Han har inte gjort en enda poäng i A-laget, men han står dock registrerad för 9 matcher.
Är det nyligen? I så fall kan jag ha ett namn faktiskt.
Ja.
Det kan jag ha bort med nu, men en juniorspelare som var uppe var ju Balint Horvat.
Helt rätt. 9 matcher mellan 2017 och 2019. Han gör nu sin andra säsong i Tyringe. Gjorde 18 poäng på 37 matcher i ettan i fjol.
Imponerande.
Då går vi vidare till Frankrike. Vilken fransk gästarbetare har varit i Rögle?
Jacques Villeneuve.
Det här vet jag däremot.
Uh-huh.
Baptiste Amar.
Helt rätt.
Det var han som fick ett skott på käken av någon, tror jag. I någon träningsmatch eller något. Han fick spela något här helvisir.
En
halv säsong eller någonting.
Jag minns att han blev duktigt rundad av Peter Forsberg också i Lindab Arena.
Vem hade inte blivit det?
Nej. Faktum är att Baptiste Amar är född 79, så han är 40 år. Han spelade då i Rögle säsongen 2009-10. En ganska mörk epok i bandyklubbens historia. Man åkte ur elitsen den säsongen. Baptiste Amar... mitt franska försök.
Riktigt bra.
Han bidrog med 2+5 poäng, 7 pinnar. Framförallt var han hysteriska -17 i plus-minus-statistiken.
Ingen supervärmning.
Nej. Efter sin tid i Rögle så återvände han till klubben han kom ifrån, Grenoble, eller hur den ska uttalas.
Och för er som är snabba i huvudet kan vi konstatera att han i alla fall kommer att fylla 41 i år.
Ja, helt rätt. Ja, det är rätt. Mycket bra, Hjelm.
Ifall det var någon som hakade upp sig.
Nej, helt rätt. Han gjorde 10 säsonger totalt i Grenoble och han var kapten när han återvände och han slutade 2014, om mina papper stämmer. Då går vi vidare och jag kommer att knyta ihop den här säcken på slutet. Nu går vi vidare till Lettland.
Nu är jag rädd att göra bort mig.
Nej då.
Nu måste jag nog gissa.
Jag ska bara trycka på räckknappen här.
Hjelm har inte en susning.
Ja, men...
Mantas Armalis.
Nej, men så här är det. Jag vet ju, det enda namnet jag har kvar i min låda är ju Harris Vittolins.
Det är
men
rätt.
Jag vet, det är rätt. Jag vet, visste inte vilken nationalitet han hade. Så det var ju tur.
Han är imponerad. Unge Harlin, han var inte knappt född när han spelade här.
Jag minns honom och jag minns att han var back, va?
Nej, han var center. Du skulle ha stannat där.
Jag skulle ha stannat.
Du skulle ha stannat.
Jag minns honom, han var back, va?
Det såg bra ut, Linus.
Man är aldrig bättre än sitt senaste citat, eller hur?
Nej, men faktum är att han är 52 år idag. Han kom till Rögle från Schweiz och han återvände till Schweiz när han... En lång, lång karriär som spelare. Jag gjorde fem säsonger Chur och Torga och allt möjligt. Slutade 2006. Påbörjade lite innan en ledarkarriär. Och var assisterande coach i Lettlands landslag typ 04-11. Jag träffar faktiskt honom på ett hockey-VM i Innsbruck. Slår de mig nu? Han har varit många år i KHL, i MVD, Dynamo Moskva, SKAC, Sankt Petersburg. En kort sväng i Schweiz som head coach. Nu är han då assisterande coach i Spartak Moskva. Han har nästan varit assisterande coach under hela sin karriär. Mm. Nu ska vi dra sista linjen. Vad är det nu, Hjelm?
Det är okej att jag lägger rubriken till det här avsnittet på sajten, va? Han är back, va?
Ja, men ni måste ju komma ihåg att jag gjorde många bra grejer innan jag
det har det. Vi helt förträngt och
det är synd.
Allt är glömt,
ja.
Nu ska vi knyta ihop den här gästarbetande säcken med Rögles enda ryska spelare genom tiderna.
Nej,
har inget spontant. Pratat om en rysk tidigare?
Jo, jag tror det.
Ja, det känns bekant.
Det känns bekant. Jag tänkte precis här, undrar om jag har fått mail om detta eller någonting.
Men då har vi inte pratat om en ryss i podden.
Det kan vi ha gjort, ja. Var vi inte snackade med honom förra veckan. Linus och Linus diskade för du hade propellermössa och napp i munnen när han spelade i Rögle.
Mm, skönt.
Det var Igor Stelnov som spelade i Rögle säsongen 92-93. En shot blocking machine som täckte skott med både tänder
och... Det lät som en tjock liten ryss.
Nej, täckte skott med både tänder och allt möjligt. Det går många skrönor om honom. Jag kan inte vidimera en enda. Men det har hört många historier om hans linser. Att han inte vågar berätta för Abris att han inte hade linser. Och han var i stort sett blind utan linser. Och,
blind?
Faktakollen blev svår för att han avled dessvärre i mars 2009. Alldeles för ung. Han spelade en värvning som jag spontant blev lite nyfiken på. För han spelade i CSKA Moskva i många år. Och därefter någon klubb som heter Kimik Voskrensk 91-92. Sen kom han då till Rögle, gjorde en säsong i Sverige. Därefter Italien och sen två år tillbaka i Ryssland. Men på den tiden, hur hamnade en ryss i Ängelholm av alla ställen?
Kan inte du ta reda på det någon gång?
Jag ska försöka. Vi har kanske några upplysta läsare, lyssnare.
Jag ser verkligen fram emot att få deras egna, inte han då tyvärr, som han inte finns med oss längre. Men övriga, ser fram emot att få deras rapporter på originalspråket.
Nu ska jag knyta ihop denna säck med att säga att han hade även en kort ledarkarriär. Han var assisterande coach i HK MVD i KHL 2004-2009. Och hans sista säsong, 08-09, då var han assisterande coach precis som Harris Vittolins. Så de två var assisterande coacher samtidigt. Och vi är inte färdiga ännu. Huvudcoach var då Oleg Snarox. Minns ni han som gjorde tecknet och halsen mot Rickard Grönborg i ett hockey-VM 2014?
Mm.
Just det. Och Rickard Grönborg då, han har ju faktiskt också spelat en väldigt kort period i Rögle. Så där stod då alltså, ja, då har vi alla de här tre namnen hopkokade till någon slags bandyklubbsgryta.
Vänta nu, var de här alltså tre, Oleg, Igor och... den tredje?
Igor Stelnov och Harris Vittolins var assisterande coacher i det här KHL-laget. Och där var huvudcoachen Snarox.
Jaha, det var i KHL, det var inte i Rögle.
Precis, nej det var inte alls. Och själva dödstecknet mot Grönborg var ju ett hockey-VM där inte de andra var med. Men jag fick ändå ihop det, så inga fler följdfrågor nu, tack.
Det var ändå, ja, det var väldigt ambitiöst att knyta ihop säcken så.
Starkt! Det blev väldigt ihopknuten, eller?
Jag tyckte inte. Det. 5 plus igen, Rut. Jag har en bubblare.
Jaha. Vilken nationalitet är det som Rot har missat?
Om jag säger Bahamas, vad säger ni då?
André de Vaux.
Jamen. Delat medborgarskap.
Är det så?
Mm.
Då borde han varit med.
Vill jag minnas i alla fall.
Jaha. Ja, men då är de 9 då ju.
Ja, jag vet inte om det räknas så, men det är delat medborgarskap ska det vara i alla fall, att han är född där på något sätt. Nu har jag inte hunnit kolla upp det naturligtvis nu, men jag vill minnas det så i alla fall.
Mm. Avslutningsvis ska jag kreda lite prospekt för fördömlig fakta, och så ska jag säga att vi ska tacka vår samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrå innan vi lägger av. Så nu har jag uppfyllt mina åtaganden. Hjälm vakna.
Jag kan inte riktigt hämta mig från den här historiska hörnan.
Ja. Vad blir det nästa vecka, Rut?
Jag vet inte. Den som lever och lyssnar får se.
Nej, vi får nog börja granska de här dubbla medborgarskapen. Så kan vi nog hitta några länder till genom Rögles historia, ska du se.
Kanske. Jag tycker att du land för land nu, mer intensivt.
Ja, ja, ja.
Alla danskar igen måste lista alla, annars får inte vara med nästa vecka. Typ. Något sånt kanske.
Preben Vibro kommer han att säga, sen är han färdig. Nej, är vi
jag
klara?
Jag tror vi ska stanna där och förbereda oss för premiär istället.
Ska vi?
Ja,
vi gör det. Vi kan återigen påminna om att de här kommande dagarna och framåt premiärdagen så blir det massor av läsning på hd.se och i tidningen inför Rögles första match på Linköping. Så häng med oss där så länge.
Du är back, va? Hej med er.
Hej.
Hej.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, okay. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.